Jag har fått äran att tala idag. Jag heter Olivia Sträng och jag är också en av pastorerna i den här församlingen. Okej, hörni. Jag dansade så sen kom jag på att jag ska upp så jag måste andas lite här. Idag har vi en gudstjänst där vi är alla tillsammans. Och det betyder att vi som också vanligtvis firar gudstjänst här uppe och barnen och kids och twins firar gudstjänst där nere. Och något som de brukar göra det är att de brukar fika. Och nu så kommer ni få lite frukt här medan jag inleder min predikan. Är inte det en väldigt härlig boost? Kanske vi alltid borde ha i våra gudstjänster. Så medan ni väljer, är det äpple eller banan, så ska jag inleda den här söndagens predikan. Vi är inne i november och vi har några söndagar där vi talar om församlingen. Och vad är inte bättre än att tala om församlingen nu när vi är alla här i samma rum. Från de yngsta till de äldsta och vi firar gudstjänst tillsammans. Och om du är ny här, om det är första gången du är här, välkommen. Du är med om en liten annorlunda gudstjänst idag. Och om du brukar vara här så välkommen. Och vad glad jag är att du är här och att du också är en del av den här församlingen. Jag ska idag tala om kyrkan, en gemenskap, en familj. Och förra veckan så talade Benjamin otroligt bra om kyrkan. Varför ska man bry sig om den, var ungefär hans ingång. Så om du missade den söndagen så rekommenderar jag dig att gå in och lyssna på podden som finns på vår hemsida. Men idag ska vi prata om att kyrkan är en gemenskap och en familj. Och vet ni, gemenskap, det är en central del, en viktig del av att vi ska växa som människor och som Jesu lärjungar. Och jag vill läsa i Matteus evangeliet. Det här är min huvudtext idag. Matteus evangeliet 12:46. Där står det så här. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Och någon sa till honom, din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Och han svarade, vem är min mor och vilka är mina bröder? Och så räckte han ut handen mot sina lärjungar och sa, här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Jag har många gånger funderat på det här bibelordet. Vad i hela friden menar Jesus här? Det låter som att han liksom struntar i sin egen familj. Men vi ska gå in i den här texten lite grann idag. Och jag vill börja med att fråga om det finns någon här inne som någon gång har känt sig ensam. Ser dig omkring. Man vågar se sig omkring. Det är ingen som vågar se sig omkring. Jag tror att en stor procent i det här rummet kan relatera till att man någon gång ibland eller väldigt ofta kan känna sig ensam. Och vi lever i en tid där vissa beskriver det som en global epidemi av ensamhet. Ensamhet är en väldigt stor den liksom en radikal individualism som finns i världen nu. Många människor är väldigt ensamma och det ser olika ut i olika länder. Och jag kollade lite en kvinna som heter Nina Jontila. Hon är ensamhetsforskare och professor och hon menar att i synnerhet hos unga så kan ensamhet leda till ångest och depression. Alltså ensamhet är direkt kopplat till hur vi mår. Och man säger att enligt statistikcentralen i Finland att ungefär 30% av alla i Finland upplever att de är ensamma någon gång. Och jag tror att det var ungefär så eller kanske ännu mer i det här rummet också. Och Ensamhet definieras som ett av de största hoten för den amerikanska folkhälsan. I Storbritannien så tillsatte man för några år sedan en loneliness minister som jobbar i politiken för hur ska vi motverka det här i vårt land. Och om vi ser på oss som Jesu efterföljare, som Jesu kyrka, så är ensamhet ett huvudsakligt problem, en huvudsaklig orsak till att vi i vår vandring med Jesus stagnerar. Och Jesus, han tänkte aldrig att vi skulle göra livet som kristen ensam, utan han tänkte att vi skulle göra det i en gemenskap. Och om liksom målet eller det vi liksom, det vi gör i vår tro är att vi sträcker oss efter Jesus och vi formas likt honom och vi ska bli liksom så pass dränkta i Jesu kärlek till vårt innersta inre så att vi också kan ge det tillbaka främst till Gud men också vidare till andra människor och till och med våra fiender, då behöver vi varandra. För vi kan inte erfara Jesu kärlek på djupet ensamma. Vi kan inte liksom växa och utvecklas i vår inre tro ensamma. Jag vet att det kan låta liksom radikalt, men jag skulle säga att vi kan inte göra livet som kristen själv. Inte bara att vi inte borde eller kanske inte, det kanske inte är bäst, utan jag tror att det går liksom inte. Gemenskap hjälper dig och mig att vara en lärjunge. Och lärjunge kan man definiera på olika sätt. Men det kan definieras som att vara med Jesus, att bli som Jesus och att göra som Jesus gjorde om han hade haft mina skor. Och för att jag ska kunna formas till det, att vara med Jesus, att bli som Jesus, att göra som han gjorde, då behöver jag andra, er. Och vi behöver för varandra. Och jag tänkte att vi ska gå till första Mosebok. 1:26. Där står det att Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar, himmelens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Låt oss skapa människor likt vår avbild, lika oss. Gud är gemenskap. Gud är en treenighet. Till och med när han skapade människan så gjorde han inte det ensam. Och vi är skapade till Guds avbild. Vi är skapade till gemenskap. Och jag tänker att det är precis därför ensamhet ens finns. För att i oss så finns grundläggande en längtan efter att ha gemenskap med andra människor. Och också med Gud. Men Gud är Fadern, Sonen och den helige Ande. Och han är kärlek. Vi brukar säga att Gud är kärlek. Och han är också kärlek. Men kärlek kan inte existera om det inte finns en relation. Och det är kärlek mellan mig och Gud. Men också kärlek mellan oss kan inte existera om vi inte har en gemenskap. Så vi är skapade till Guds avbild. Gud är gemenskap. Och därför så är vi också gemenskap. Benjamin, han talade förra veckan om att Jesus, en anledning till att bry sig om kyrkan är för att Jesus älskar sin kyrka. Och vi kan inte älska Jesus om vi inte bryr oss om hans kyrka. Och jag tänker att det är samma sak med att Gud är gemenskap. Och vi kan inte vara i relation till honom om vi inte på något sätt också har gemenskap. Inte behöva gemenskap. Ibland är det ett sätt när man är ensam så är det ett sätt att hantera det. Att säga att jag behöver ändå inte andra människor. Och det är liksom inte en konstig utgång liksom, men jag tror att vi är skapade för gemenskap och att vi egentligen så mår vi bra av gemenskap och vi alla behöver gemenskap. Jesus, han formade en gemenskap. Det var egentligen det han började med att göra. I Matteus 1 så kan vi läsa om att Jesus, han... Nu ska vi se. Verkligen inte Matteus 1. Men Matteus 4 och 18 så står det att när Jesus vandrade längs Galileiska sjön så såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Och han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. Och de satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde ordning sina nät. Och han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Det är tydligt från början att de första stegen Jesus gjorde, det var att samla en skara människor. Han samlade en community. En skara människor som tillsammans skulle följa honom. Han tog dem inte en och en, utan han tog dem som en gemenskap. Och tillsammans så följde de Jesus och formades i det som Jesus, det hans budskap var, det liv som han levde och hur han mötte människor. De gick med Jesus tillsammans och de formades lik Jesus tillsammans. Och om vi tänker på kapitel 3 i Matteus evangeliet igen, där Jesus säger, vem är min mor och vem är mina bröder? Så säger Jesus det här i en kultur som är väldigt baserad på släktskap. Nu idag, om jag presenterar mig så säger jag att jag heter Olivia och jag har ett efternamn som är kopplat absolut till min mans släkt. Men på den här tiden när man presenterade sig så presenterade man sig absolut med sitt namn men också med liksom den släktstam som man var kopplad till. Och i Israel så var de 12 israeliska stammarna. Israels 12 stammar var liksom så här, hej, vars kommer du ifrån? Vilken stam tillhör du? Ja, vem är du? Vänta, vems son är du? Eller vem är din stamfader? Eller inte stamfader, utan vem är din... Jo, stamfader. Ja, exakt. Man tillhörde väldigt tydligt en släkt. Så därför när Jesus säger, vem är min mor, vem är min bror? Alla bara, vi vet väldigt väl vem de är. Vi vet nog vars du är, Jesus. Och när Jesus då menar att de som sitter runt mig här och gör min fars vilja, det är de som är mina syskon. Så brubbar han egentligen hela liksom uppfattningen av samhället som han hade då. Och Jesus visar på att det han kommer med, det han tänker om sina efterföljare, det är något annat än hur samhället ser ut just då. Och när Jesus säger det här så blir det hans sätt att betona att kolla på mina lärjungar. Och de som är mina lärjungar, de är bröder och systrar. De är mödrar och fäder. Alltså, de är en familj. Och det ord som Jesus använde här, det är adelfos. Jag tänkte att ni ska få uttala det. Ja, kan ni säga det? Oj, vad fint. Ida hade värmt upp er här i. Adelfos på grekiska betyder bröder, systrar, syskon. Och det är det ordet som Jesus använder att de som är här och gör Guds vilja, det är mina adelfos. Och det här ordet, det använder Paulus väldigt mycket när han skriver om församlingen. Församlingen liknas i Nya Testamentet vid ett tempel, en kropp, en stad på ett berg som lyser. Men det församlingen liknas vid absolut mest är Adelfos. Och det betyder familj, eller som vi kan säga är familj. Bröder och systrar i gemenskap. Och det vi kallar kyrka, det är inte en gudstjänst på söndag. Det är inte en predikan som ni lyssnar på. Det är inte att lyssna på predikan i efterhand på en podd. Det är inte den här byggnaden. Utan Jesu kyrka är först och främst du och jag, hans församling, gemenskapen av bröder och systrar som inte kommer från samma släkt, men som på något sätt ändå hör ihop. I samtida litteratur så märker man att man utgick för att beskriva människor enligt släktled och folkslag och väldigt tydliga liksom indelningar. Men man började kalla de kristna för liksom en egen typ av folk. För man hade inget sätt att riktigt hantera vilka de var. För de var en blandning av alla helt plötsligt. Och det var det som Jesus gjorde. Han sa att det spelar ingen roll var du kommer ifrån, vem din stamfar är eller vad ditt blodsband är kopplat till. Du är min efterföljare, och är du min efterföljare så utgör mina lärjungar, utgör ett eget släkte. Och det är också du och jag. Men om jag säger familj, då undrar jag, eller då kan du få tänka på, vad kommer upp i ditt huvud? För som vi använder ordet familj idag, så kanske tänker du på en kärnfamiljen med föräldrar och en mamma och pappa, 2-3 barn. I Sverige säger vi villa, Volvo, grönklippt gräsmatta, tacos på fredag. Kanske det du tänker. Eller så tänker du på familjen som du växte upp i. Och det kan antingen kännas fint eller smärtsamt. Du kanske tänker på familjen som du längtar efter att ha, som du inte har än. Du kanske tänker på familjen som du hade, som du inte har kvar. Och idag firar vi farsta, och precis som alla sådana här typer av årsdagar så vet vi att det kan vara en glädje och någonting fint. För många och för andra så kan det lysa som en strålkastare på ett tomrum som vi har i våra hjärtan, eller... Det gör olika saker med oss när vi tänker på familj. Och när vi då läser om att församlingen ska vara som en familj, så kan det både kännas wow, vad härligt, kul. Och samtidigt kan det vara så här, uff, det där vill jag inte ha med att göra. Eller det där låter bara kletigt. Men om vi tittar lite närmare på hur det här ordet användes och hur det tolkades av en jude i Medelhavsområdet på Jesu tid, så var ordet Adelfos, det var något som var mycket större än det vi idag, ett familj idag, det vi tänker är väldigt liksom kärnkopplat. Och bara om vi tittar knappt 100 år tillbaka i tiden, så tror jag också det man tänkte på familj, det var något mycket större och bredare än vad vi tänker idag. En familj då var mycket mer robust. Den var snarare som en släkt. Det fanns familjer, det fanns farmor och farmors farmor, och det fanns mostrar och fastrar. Sen fanns det också de som... De räknades in där också, de som jobbade på gården och business partners och folk som man på något sätt gjorde livet tillsammans med. Och inom den skaran fanns både din familj, men det fanns också människor som var som din familj. Som du gjorde livet med, som du kämpade tillsammans med, bodde nära eller hade ett utbyte med. Och beroende på hur välbärgad den här familjen, eller kanske mer släkten var, så kunde det vara mellan 30-80 personer som räknades som en familj. Och om vi ser på att församlingen ska vara som en familj med en tanke på att okej, men det är en Det är människor som vi har en gemenskap och vi står i armkrok, men alla är inte mina liksom min närmsta syster och broder, men när vi är ett släktskap. Och det här är den bild av vad Jesus formade för typ av gemenskap när han samlade sina lärjungar. Och vad han sa, att ni ska vara som bröder och systrar. Och vad Paulus menade när han pratade om att församlingen är som en familj. Så tanken var inte att vi ska förvänta oss, för det blir som orealistiskt att tänka att vi är 100 pers i det här rummet och alla ska känna som min närmsta syster. Det är inte det som vi talar om. Men och vi har i våra liv så har vi olika kretsar av relationer. Vi behöver dem som är närmast oss, som kanske är 3-5 personer som på något sätt verkligen delar livets inre. Och sen behöver vi den här lite större gruppen som ungefär kanske 12 personer som man spelar brännboll, nej, fotboll på sommaren, eller man bjuder till ett kalas, eller men sen så behöver vi det som man kallar för byn. Jag är uppväxt i en by. Man behöver den här som har en traktor som ringer när första halkan har kommit och bilen är i diket. Eller vi har de här olika kretsarna av människor. Och sen så har vi också den stora gruppen. Man säger, vissa menar att ungefär upp till 150 personer kan man liksom känna. Det kan säkert vara olika hur ens sociala på något sätt kapacitet är, eller hur man funkar. Men vi har olika, liksom, om man beskriver det som cirklar av relationer i våra liv. Men om vi då frågar oss, okej, vad gör Jesus idag? Nu har vi pratat om att han samlade sina första lärjungar. Om vi frågar oss, vad är Jesus idag? Jag tror att han gör samma sak som han alltid har gjort. Jag tror att han har exakt samma tanke. Jag tror att han formar gemenskap. Och du och jag är en del av det. Jag älskar den stora bilden av kyrka. Och av att tänka att det började när Jesus gick där och sa, lämna era nät och följ mig. Och det växte och växte och lärjungarna spred budskapet om Jesus. Och fast forward, så är vi här idag och vi är del av samma rörelse. Men jag älskar också ännu mer specifikt den här kyrkan. Där jag på samma tid, samma plats får vara en del av samma kyrka som du är med i. Och där vi får tillsammans lära känna Jesus, samlas till gudstjänst eller olika grejer i veckorna. Och vi får tillsammans göra livet. Men om vi nu har pratat om den här, vad Jesus har sagt och vi vet det i teorin. Då blir nästa fråga, men hur gör vi det här då? Hur ska den här församlingen vara en församling som Jesus tänkte att den ska vara? Jag älskar struktur, jag älskar organisation, jag älskar att ha kreativa samtal med kollegor och andra i kyrkan om vad vi kan göra och hur vi kan fungera. Och jag tror att det är en del av mitt jobb som pastor att fundera på hur vi som kyrka kan fungera och vad den kyrka som vi är tänkt att vara. Men vet du vad? Svaret på hur den här församlingen, vår församling, ska fungera som Jesus tänkte, det är du. Svaret på hur det här ska vara en gemenskap, det är du. Och det är jag. Och det är att du och jag bestämmer oss för att vi ska vara en gemenskap. Och den här familjen. Och vi kan organisera som kyrka olika grejer. Och det ska vi göra. Där vi träffas i olika generationer. Och idag är vi samlade allihopa. Och det tror jag verkligen att vi ska göra. Men jag tror att om vi skulle överlåta oss till att praktisera gemenskap, lyssna noga nu, utanför de här väggarna, då tror jag att vår gemenskap skulle bli någonting annat. Och Jag skulle vilja bara utmana oss alla när vi går här mot slutet av året. Att tänk om du och ditt hushåll. Du kanske bor med en roomie, du kanske bor själv, du kanske bor med din respektive, du kanske bor med din familj. Om du skulle fundera, kan vi bjuda hem någon som vi inte har bjudit hem förut innan årsskiftet? Det är ungefär 2 månader på typ en måltid. Tänk om vi skulle få till det. Och märk väl, jag lägger inte till en sak i en to-do-lista när jag säger det här. Utan det jag vill utmana är ditt hjärta, i din bön. Gud, finns det någon som jag kan lära känna i den här församlingen? Och kanske är du på en sida av den frågan som känner att, nej, men att bjuda hem något till mig, det fungerar inte just nu. Men kanske finns någon i församlingen som du känner att, alltså de där tycker jag verkar vara spännande. De där skulle jag vilja lära känna. Ja, men då vill jag utmana dig att gå fram till dem och säga, hörni, jag känner inte er. Men kan inte jag få komma hem till er på middag? Wow, Olivia, har du glömt vilken del av världen du är i? Nej, men seriöst. Jag tänker på många som jag skulle tycka var spännande att lära känna varandra mer. Och jag tror att Jesus, han tänkte inte att hans församling ska vara ett system där vi har olika träffar så att vi lär känna varandra och darra. Utan han tänkte att det ska vara en skara, en människor som har gemenskap med varandra och med fadern. Och det fina med en familj, tror jag, är att det går inte att organisera en familj. Och det är det som också gör den så dyrbar. Jag vill avsluta med att visa er en bild som är nog ganska grumlig. Kolla. Känner ni igen hon till höger? Well, that's me. Det här är jag och min vän Lydia. Och här var vi ovanligt matchande. Vi brukar faktiskt inte matcha. Men vi hade lila linnebyxor och en vit topp på skolavslutningen tydligen. Och Lydia, hon är en av mina längst gångna relationer. Jag insåg det typ igår. Vi lärde inte känna varandra för att vi valde varandra eller hittade varandra i söndagsskolan. Utan mina föräldrar och hennes föräldrar, de var i samma kyrka. Vi var i samma kyrka. Jag tror att vi egentligen lärde känna varandra för att våra föräldrar var på möten tillsammans. De hade bönegrupp tillsammans. De bjöd hem varandra på middag. Och någonstans så var vi på samma plats så mycket. Så till slut så insåg jag att hon är en självklar vän för mig. Och jag tror att för mig så är Lydia ett exempel på en vänskap som absolut till 100% har kommit ut från kyrkan. Och vi har inte alltid synkat och vi har inte alltid hållit med varandra. Och vi har nog aldrig riktigt fattat att vi var viktiga för varandra förrän nu. Kanske ännu mer när vi bor på olika delar av. Hon bor i långt söderut i Sverige och jag bor här. Varför säger jag det här? Därför att jag tror att det finns en kraft i att vi bygger relationer och lär känna varandra utanför den här kyrksalen. Och jag tänkte också bara på att föräldrar som önskar att ens barn ska ha vänner i kyrkan, bjud hem en annan familj. Lita inte bara på att kidsledarna har jättebra lära-känna-lekar. Det vet vi att de har. Men det finns en sån kraft i att vi bara gör livet tillsammans. Vi kommer inte alltid tycka bäst om varandra. Men jag tror att det kan gro så mycket utifrån att vi bygger en gemenskap med varandra. Och För att jag tror ju äldre man blir, ju mer inser man att för att en relation ska fungera så behöver man investera i den. Och så är det också med relationer och vår gemenskap i vår kyrka. Om vi vill ha en gemenskap i vår kyrka, då behöver vi investera i den. Det kan vara tid, det kan ibland till och med vara pengar. Men det kan vara att göra plats. Och det är därför jag bara fick den här tanken att, ja men tänk om vi skulle bjuda hem någon. Eller bli hembjudna till någon som vi inte har träffat på det sättet förut under de här kommande månaderna. Tänk vad det skulle göra. Det vet vi inte än. I Johannes 17 så ber Jesus för, han ber den överprästerliga förbönen. Och han säger så här att han ber för dem som han ber för liksom lärjungarna och de som är där. Men han säger också att jag ber inte bara för dem. Utan jag ber också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss. Liksom du fadern är i mig och jag är i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig ska jag ge till dem. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i den och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem som du har älskat mig. Är inte det ganska mäktigt att vår kärlek till varandra är också, säger Jesus, ska vara ett vittnesbörd för vår omvärld. Berätta för vår omvärld om Jesus. Och som jag sa i början, så om vi ska älska varandra så behöver vi ha en relation till varandra.